Ja, hej igen. Nu kommer del två av tentagenomgången. Och vi har hunnit så långt så att vi har gått igenom de sex första frågorna. Och sen var vi tvungna att ta rast. Och nu får vi se här om vi ska ta resten av tentan i ett svep eller om vi ska ta en paus till. Ni får väl säga till sen om ni verkligen är på väg att svimma och behöver en rast. Men jag kör på nu i... Försöka hålla ganska lugnt tempo och ordentligt så. Men det kan väl även vara ett tips på tentan om man blir... Det är inte förbjudet att sätta sig och ta det lugnt ett tag när man skriver själva tentan. Men kommer man till det här, nu är det här extra lätt. Därför vi hade en föreläsning. Det här var ju rena drömmen om man har föreläsningen på morgonen innan man ska skriva tentan då. Men fråga 7 här. Berätta om skillnader, likheter och användningsområden för klassen Java Lang Thread och Java Lang och interfacet Java Lang Runnable. Det låter väl som rena drömfrågan. Och det var ju bara några timmar sedan. Så vad säger du, Göran? Kommer du ihåg något från i morse?
Jag missade första delen av lektionen tyvärr.
Ja. Men det gjorde inte Rickard. Du var här från början.
Ja.
Kan man beskriva det här? För du sitter i tentasalen här och tänker att du måste hushålla med energin. Beskriv det här kort, strukturerat och tydligt så jag får mina poäng. Hur ska du göra då?
Det är två olika sätt att starta sådär. Men att Red är en klass och Runnable är en steg.
Ja, det är väl lite poäng där. Användningsområden, då är du inne på trådning. Kanske utveckla det här med trådning lite mer än bara att säga skriva ordet tråd. Men naturligtvis så är det ju rätt att associera det med trådar.
Tråd är en lättningsprocess som gör att program kan köra man kan köra flera trådar.
Och sitter man där tycker jag på tentan och känns lite trögt så här, så kan man väl skriva så här. Till exempel som vi har gjort här på kursen i uppgift 3 när jag gjorde med mina bollar, använde och gjorde så och så och så.
Kan man skriva det?
Ja, men det tycker jag väl exemplifiera med. Eller också kan man säga så som de gör i kursboken när de beskriver. Där finns ju andra exempel på trådning.
Det är kursboken.
Nej.
Det vore väl.
Ja, man får passa sig. Nej, men alltså, ja, om du specificerar vilka rader det är också. Men så, man kan ju hänvisa till ett exempel som finns. Det kan ni väl göra hela tiden alltså till kurslitteraturen, det går ju bra. Men att ni hjälper till. Men det ska ju inte bara skrivas som det står i kapitel 8 då. Ja, skillnader och likheter då. Kan man utveckla det lite mer? Än bara, om man lägger till lite grann, det som Rickard sa, Therese, hur skulle man kunna svara mer här då?
Ja, jag vet
inte. Nej, men man kan väl säga att alltså det som är uppenbara likheter, om man exemplifierar det här, istället för att säga att ja, det är lika, det är ett väldigt kort svar, då är det så att Det som påminner och lika, det är ju att i run-metoden, att det är där man gör jobbet i trådarna. Den kod man skriver i run-metoden, det är den som kommer utföras. Det är en uppenbar likhet. Och sen att det här kan vara praktiskt ibland att ha det här interfacet, därför att om klassen ärver någonting annat, till exempel en JPanel eller något, så kan man implement runnable så att man lägger på det som ett interface. Då skulle man ju kunna specificera det som är skillnaden mellan de här två exemplen som vi gick igenom i morse. Då, att när man har runnable så har man en tråd som ett attribut inne i klassen för att hjälpa till. Men kanske andra saker, att man förklarar lite grann med metoden sleep. Att hur trådarna delar på processorkraften och att de måste sova ibland och... Sen att man går över lite grann på användningsområden då, att ja, för trådar. Då ska vi se. Anna, vad säger du? Användningsområden. Vi tog väl upp en 3-4 stycken i morse. Vad använder man trådning till? Det enkla svaret är då att bygga röda eller olikfärgade bollar. Men om man ska ta någonting annat. Någon som kommer ihåg, vad kan man ha trådning till?
Man kan väl skapa olika processer in i en applikation.
Ja, exakt. Man kan, bra, man kan beskriva det tekniskt. Att man alltså utifrån en modeprocess skapar olika lättviktsprocesser. Att man hushåller med resurserna så. Men sen kan man även ta konkreta användningsområden. Och då Ludvig?
Servers, tänker jag.
Ja, webbservrar är ju jättebra. Att, absolut. Finns det några mer exempel då på vad man kan ha trådning? Jo, animeringar till exempel. Att animeringarna har sina egna trådar. Och när en webbläsare hämtar hem bilder, att man hämtar olika bilder i olika trådar. Och det här är väl en stark motivation för att jobba med uppgift C. Går man in och jobbar med uppgift C så kommer den här frågan inte vara svår. Och kanske svårt för alla 6 poäng, men att få 3-4 poäng på den här vill jag nog inte påstå är så svårt.
Nu,
vad sa du? Det är ungefär vad jag har pratat om nu. Vad är det för skillnader, vad är det för likheter? Och, alltså det som står här. Skillnader, likheter, användningsområden. Att, ja, då reflekterar vi en gång till snabbt här. Att skillnaden är att det ena är en klass och det andra är ett interface. Men att likheten, att det de har gemensamt är att de jobbar ju med metoden run och med metoden sleep. Och att grundprincipen är ju det här tekniska resonemanget, om man ska alla 6 som Tansu är inne på, att trådarna är då lättviktsprocesser. Oavsett om man skapar dem med runnable eller med thread så måste man ju... Så är poängen att man hushåller med resurserna, att det tar mycket mer systemresurser att skapa en process än en lättviktsprocess. Och sen att när det gäller användningsområden så är det då att man delar upp arbetet och att den totala resursförbrukningen blir mindre. Ett väldigt bra exempel är det som Ludvig sa med en server. Att server som betjänar olika klienter kan göra varje tjänst som en klient frågar efter, gör man i en egen tråd. Ja, det är inte samma sak det. Alltså jag härmade bara där så att när en webbläsare, det är en klient, går till en webbserver och ska hämta bilder. Om det är 3 stycken olika bilder så hämtar man hem dem i 3 olika trådar. Ett annat exempel på användningsområden, det är ju då om man har en animering. Att man låter den jobba i en egen tråd. Och därför att man vill att resten av programmet ska gå att kunna utföra andra saker så att inte en uppgift tar över hela programmet och fryser användargränssnittet. Så kan man ju tänka sig i en bank att man har olika trådar när olika tjänster mot ett konto utförs så att varje kund servas i sin egen tråd. Eller att i ett grafikprogram, bildredigeringsprogram eller videoredigeringsprogram, att man delar upp så att olika trådar, en filtrering utförs som en egen tråd. Om man bygger ett operativsystem, att man kan ha trådar med olika prioritet, att man har bakgrundsprocesser om man vill gå vidare. Det finns jättemycket att hitta, men att ni måste exemplifiera på något användningsområde och sen så peka på likheterna då och skillnaderna. Men alltså gör uppgift C så kommer det här kännas som en av de lättaste frågorna. Ja.
Finns det någon direkt fördel med att använda thread? Alltså skriva extensioner än att köra internet.
Nej, det var Marcus som tog upp det där och sa att det är inte... Då får man lära sig programmera. Nu, för mig spelar det absolut ingen roll. Men när jag själv lärde mig det här så tyckte jag att det var lättare med att använda klassen thread. Men det beror på, det är ju inte något problem nu för tiden, men att När jag var student så var det vanligt att man hade lärt sig objektorientering och ärva saker, men att interface är någonting som kom som nytt med Java. Men för er spelar det ingen roll, därför att ni lär er båda saker samtidigt.
Men för det mesta så vill man ju klassiska ärvandet.
Ja.
Det
vore lättare. Ja. Nej, men alltså, man kan väl tänka sig att man genomgående gör det mesta med... Jag ska fundera lite mer på, men jag tycker att vi säger att här på ITKP2 så är det två olika sätt att göra samma sak. Eller vad tycker du?
Jag har en fråga.
Ja.
Kan man starta, skapa en tråd så hamnar den i processlistan.
Ja.
Om man sen glömmer döda tråden när man stänger av programmet.
Ja.
Så är den kvar där. Och när man sen startar programmet igen, då kan det bli fel väldigt lätt.
Ja, alltså vill man, nu finns det ju det som vi pratade om i morse, att i Java finns ju en, som den har inte varit med på någon av kurserna, men att det finns en garbage collector, så att när det inte längre finns några referenser till en något som är allokerat i minnet, så kommer skräpsamlaren att plocka bort ur minnet. Men däremot att om man, jag förstår, din fråga är bra på det sättet att om man kanske stoppar en boll eller någonting sånt där och håller på, eller vad man än håller på, vi kan ta de här bollarna som exempel, så är det så att det där kan inträffa, för att programmet kanske hela tiden håller på att skapa nya trådar, stoppar trådar, tar bort trådar och skapar nya, och att programmet ska gå och hela tiden. Då är det så att vad man gör för att se till att inte få det problem som du... Ja, vi tar uppgift C rent konkret. När man trycker på stoppknappen och stoppar en tråd, så om man har den här modellen med en boolean, sätt den till falsk så att run-metoden inte körs längre. Och sen sätter du tråden till null. Då är det punkt slut. Det är en bra princip. Då döda tråden helt, sätt den till null. Finns det inga problem sen längre. Ja, sen kommer frågan som är skriven till dig, Lamorre. Förklara vad kurslitteraturen menar med att fånga upp undantagstillstånd. Hur fungerar konstruktionen med try, catch och finally?
Ja, men alltså det är så att det är villkorsgrej. Om den inte klarar,
ja,
då går den vidare till catch. Eller jag kommer inte ihåg vad det är. Alltså.
Det är fyra poäng här. Då är det så att förklara vad man gör i try, förklara vad man gör i catch, förklara vad man gör i final. Det är en poäng på varje. Och sen så är det att förklara vad kurslitteraturen menar med att fånga upp undantagstillstånd. Det är den fjärde poängen. Så de fyra grejerna. Vi hjälper honom då. Om vi tar Chris, try, vad gör man där?
Ja, man försöker göra någonting. Men det är vanligt med exception.
Ja.
Jag vet.
Och om det inträffar ett exception, gå vidare. Vad händer då? Vad? Bea?
Jag gör anteckningarna, försöker jag läsa det.
Ja.
Den finally körs alltid. Catch fångar om man tagit trial. Hur man kan gå fel.
Ja. Så skulle man kunna svara. Då har man den här grejen kvar. Men ändå att man, och sen tar man en liten mer generell beskrivning av att det här med att fånga upp att när vissa saker utförs, så är det att när det går fel, det är då man hamnar i undantagstillståndet. Där får man också gärna exemplifiera då att om det blir något problem med körningar av en tråd i ett multitrådat program, eller om det, när man öppnar ett fil och läser från hårddisken, att det blir något fel med filinläsningen, man får ett IO exception, eller om man, så det som Morre var ute på med null pointer exception, om någonting är null kan det ju vara, och det finns olika, och man kan ju även berätta lite grann om att det finns en gemensam basklass som heter exception, och sen finns det specialiseringar av undantagstillstånden. Men sen om man spesar upp det här då med att i try, där skriver man en kod som man ska försöka köra, eller den som ska köras. Och går det fel så catch-klausulen, då hamnar man där, och poängen är att där ska det, alltså, det hindrar programmet från att krascha när man skriver det här. Så att man hamnar, istället för att hela datorn hänger sig, så hamnar man i catch-delen och det skrivs ut ett felmeddelande. Och sen när man går vidare till final, eller det utförs det som man alltid vill utföra. Men det där är väl också en relativt lätt fråga. Då sitter man och börjar slappna av och tänker, ja, den här tentan är jag på väg att klara. Och då kommer det här då. Men det här är ju, nu ser jag du sitter och kisar där. Ni har inte utskrifter på tentan. Ni som har datorer kan ju gå in och hämta upp den i first class. Och det var därför jag la in den. Jag trodde ni skulle ha mer den här.
Jag har hittat
den på påsen. Vad sa du? In i handledning så släppte jag in den så att ni som undrar vilken tenta vi ska gå igenom på fredag. Var de som frågade det. Det är den här tentan. Det är därför jag postar den. Men vi kan väl ta det rad för rad och... ja. Det ska vi väl kunna göra kanske här. Vi ska se. Ja, det kan vi ta och göra. Bra. Det där tror jag blir aningen bättre. Vi kan prova att ta en till här. Se hur. Vi tar frågan först då. Beskriv i detalj. Nu kommer en av de här frågorna som ska... Om jag inte har några lite svårare frågor, då skulle ni få A allihopa. Och det kanske man kan tänka sig. Men vad ska jag säga? På den här frågan så märks det väl vilka som har jobbat mycket med uppgift C. Och jag tycker man ska ha lite belöning för om man har jobbat. Och sen så är det en vidareutveckling här. Förklara vad som vore ett lämpligt felmeddelande i den avslutande catch-klausulen. För då är det att den här lite snälla frågan här uppe med undantagstillstånd och try catch finally. Då vill jag ju se... Har ni förstått den grundläggande idén? Och sen i nästa fråga. Du kan titta här. Båda de här frågorna. Java Lang Thread, Java Lang Runnable. Fråga 7. Och fråga 8. Att fånga undantagstillstånd med try catch finally. Då vill jag kolla först. Har ni förstått de grundläggande idéerna? Och sen i 9. Då måste vi titta. Kan ni även förstå lite mer på detaljnivå? För det är det som på den här kursen är lite skillnad. Mellan betygen. Eller det som hur... Hur liksom djupt ner går förståelsen? Alltså det är viktigt för att bli godkänd på den här kursen så måste ni förstå grundidéerna. Ska ni få ett högre betyg så måste ni förstå lite mer i detalj. Men nu har vi pratat så mycket här och det är ju, ni har ju värmt upp här med 7 på både fråga 7 och 8. Så det här ska väl inte bli så svårt. Om vi börjar med Danne här då. Först, vi tar en rad i var så går vi runt här. Ta första raden nu.
Ja.
Ja.
Klassen ball, arbor, thread.
Ja. Och det är vad man vill inleda med. Att alltså den klass som heter ball här. Så den arbor från klass. Det är ett av dem. Kan man säga att tidigare har vi ju diskuterat det här. Om man ska implementera runnable eller arva thread. Här är vi så att klassen ball blir en tråd. Och... Sen då, Tansu, andra raden.
Det är väl konstruktorn där.
Ja.
Som har parametrarna som JPAN och B. Där B är en box.
Ja. Och vi går den här metoden. Den gick vi för igenom nu i morse. Var du här på föreläsningen?
I morse, nej.
Nej.
Jag har gjort
det. Då får vi ta... Men hur, har du gått kursen ett år
nej,
tidigare?
Nej,
det har ju inte.
Jag gick igenom det för nästa.
Kan du förklara den här public void drawer?
Ja, den som skriver ut. Det är det vi skriver ut.
Ja, så vad är det vi skriver ut?
Som är, vad är det vi, en klass då.
Mm, vi skriver ut, det, absolut. Men hur skriver vi ut och vad skrivs ut? Det är det som ger poäng här. Vad är graphics G för det första?
Komponenten graphic.
Mm. Men komponent är lite svävande. Ska vi komma lite mer precis här?
Jag kan inte begreppa.
Ludvig?
Det är som den här penseln som vi pratade om.
Visst. Men här är det ju att här heter penseln G istället. Men absolut. Och vad är det vi gör egentligen?
Vi ritar ut en box.
Du skriver ut de variabler du skriver ut, fill oval, sen anger du.
Ja, om vi tar själva fill oval, vad gör man, vad är det man skriver ut då egentligen?
Fyller i den
Du har inte börjat på uppgift B, eller uppgift C.
Jag har inte börjat.
Nej.
Jag är klar med det.
Ja, men hur har du använt fill oval där?
Men jag ska inte fill oval, jag ska bara fill.
Ja, så kan man göra. Så kan man göra för sig. Mm. Men fill oval, det är ju sättet att rita ut en boll eller en oval. Och vi kan ta här lite grann, så är det så att vid get graphics, det här kan man kalla för en grafikkontext, men man kan även, om ni använder det här penna eller pensel, att G, det är så man, om man skriver ut en sträng eller om man ritar ut grafik, så är det det som är handtaget för att måla ut grafik. Och den här box då, det är ju den som tilldelas genom B som kommer in här. Skulle man kunna klaga på att man kanske borde se här var box sitter. Men det finns en box, det är den panel vi ska rita på. Så att om panelen box är här och vi ska rita ut en oval på det här sättet. Så är det ju så att med här, box, get graphics, får jag din penna, den är här, det är den gröna pennan. Och sen är det att här med pennan G, fill oval, X och Y är koordinaterna. X size och Y size är ju hur stor den ska vara. Vi ritar ut den. Och sen är det med G, dispose. Då, vad gör man då?
Släpp resursen.
Bra, jättebra. Och det bör man ju göra, för att det här är ändå så pass resurskrävande, så att om man släpper tillbaka den. Visst. Ja, det här är väl en av de svåraste, eller det här kanske är den svåraste frågan att analysera. Här är det inte så jättelätt alltså.
Men varför ska man skriva fill oval när fill går lika bra? Måste man specificera att det är en oval?
Ja, nu är ju det här kodexemplet. Det här är väl taget ur kursboken rakt av, tror jag. Och då tycker jag, jag tar alltid någon som, alltså många av mina frågor hittar jag på helt själv. Men jag tycker att några kommer ju ur kurslitteraturen, att man får lite kredit om man har
läst och tittat där.
Nej, det tror, alltså det finns ju, man får ju göra på flera olika sätt alltså, på hur man, det finns ju massor av metoder för att rita ut grafik och så. Och det är ju inte, alltså det är ju inte om man svarar, om man kan beskriva just metoden fill oval som gör att man får många poäng på den här frågan, utan grejen är att man ska ju kunna se sambandet här, hur jobbar de, men man ska ju beskriva ungefär vad gör metoden draw, och det är att man ritar ut någonting, och att och sen går man vidare till metoden move då, och att då är det ju så att... Vem ska ta det här?
Nej.
Nej. Ja, vi kan ta... Jag kan förklara. Det blir svårt för er som inte har börjat på uppgift C och titta. Men det kan väl vara... Det här kan ju vara en bra hjälp att komma igång med uppgift C. Då är det här move. Då är det ju så att... Då hämtar man in den här pennan igen. Och sen så ritar man ut en oval. Och sen är... Det här då, x och y, koordinaterna, plus lika med dx och plus lika med dy. Hur förklarar man det där? Jo, det är en förändring av, och här kan ni man göra på tentan, kan man säga att det här, kan man säga så här att det här är väldigt likt vad jag gjorde i uppgift C. Och då är det så att det här med x och y koordinaterna, att här gör man, flyttar man koordinaterna. Och om man då relaterar till det här bollexemplet, vad är det som händer då när man ändrar på koordinaterna? Och här kan man göra som Göran var inne på, intelligenta gissningar. Om metoden heter move, vad skulle man våga sig på att gissa då? Att, vad säger du Erik? Man flyttar på bollarna genom att ändra på koordinaterna. Och det här dimension D, det är att box get size. Då vill jag ha reda på box get size. Då vill jag ha reda på i pixlar. Hur långt är det härifrån hit och hur lång är boxen, panelen på det här sättet. Och då finns det ju en särskild klass i Java som heter Dimension. Men kanske mer intressant vad som kommer sen och hur vi ska... Men att ett tips, istället för att gå igenom, då kanske man ska först titta på lite på hela koden och titta på vad de gör. Sen kommer, här kanske den snärjaste passagen. Vem är så modig som man vill förklara det här? Ludvig.
det är ju hela studsmekanismen. Nu känner jag av om bollen håller på att åka ut.
Jättebra.
Men det är ju sådana här osemantiska, för använder de sådana dumma variabel namn för.
Ja, det är väl därför att Kai Horstman, som har ju skrivit det här kapitlet, han anses nog som vassast på Java i hela världen. Och jag tycker han är fantastiskt analytisk och så. Men han är ju fostrad i den gamla tyska skolan alltså. Och där slösar man inte med längden på variabelnamn. Men jag håller med dig helt att det blev ju en mycket lättare tentafråga om man hade beskrivande variabelnamn. Och när ni skriver kod så absolut, det är ju väldigt mycket bättre att ha beskrivande. Men att det är väl på något sätt att x-led ändå representerar x så och y-led så då. Det är vad man kollar, den första if-satsen, if x lika med 0. Ja, det är att om bollen har kommit så att den är på väg att lämna panelen. Och då är det så att då sätter man x till 0 och sen sätter man dx till minus dx. Dx, det är också en sån här matematisk man, och det betyder delta x. Delta betyder förändringen om man håller på med matte. Så att hur mycket bollen förändrar sin position i varje steg. Men då är det så att när x är mindre än 0, att bollens koordinat har hamnat utanför här, då sätter man tillbaka bollen till 0 så att den studsar. Och sen så sätter man förändringen till minus. Så att har man liksom ändrat åt det här hållet, det kanske mer pedagogiskt förklarat. Bollen har haft en positiv riktning ända tills den kommer hit. Då ska den studsa tillbaka. Och sen blir det minus dx. Ja, då studsar den tillbaka. Så har den kommit in så här, då byter man riktning och att den studsar tillbaka. Det andra är ju ifall... Förlåt, nu börjar jag svamla. Naturligtvis så är det ju att när jag kollar att x är mindre än 0, då är jag ju här borta på den här sidan. Förlåt, det var jättedåligt av mig. Men här däremot, x plus x size, bollens storlek, är större än eller lika med d width. Det är därför jag samlar in det här. Så att när bollen kommer hit, för att d width, det är precis här borta. Har jag hamnat utanför? Ja, då gör jag så att jag sätter det till d width minus x size, bollens storlek. Så att den studsar precis här i kanten. Och sen så växlar jag också riktning. Så har den nått fram hit, då studsar den tillbaka. Och man kan väl förklara det här lite på detaljnivå, att y är mindre än 0. Det är för att hindra bollen. Och nu är det precis som det var på ITK P1s tenta. Att om man tycker att det här är väldigt snårigt att ha, liksom förklara det här i text hela tiden. Det här är väl ganska bra om man har förstått tankegången. Rita upp då bollplanket och visa hur bollen studsar. Det här är ju kontrollen för att kolla att y inte är mindre än 0. Att bollen inte studsar upp här ovanför. Och den sista då, det är ju att kolla att bollen inte är här nere och håller på att försvinna utanför planen. Sammanfattar det här så var det en jättebra sammanfattning. Att det är kontrollen att bollen håller sig inom sin yta. Det här är att rita ut en oval, och det här är samma dispose, att man släpper tillbaks systemresurserna. Och här tycker jag att det absolut, istället för att liksom sitta och råplugga den här koden, jobba med uppgift C, så kommer den här frågan vara mycket mer gripbar och...
En fråga.
Mm?
Är det den där koden som du skrev?
Ja. Det betyder att genom att vi använder dx här, som är det jag gjorde, alltså bollens förflyttning, då är det så att om bollen är här, om förflyttningen är 10 pixlar per flytt, vilket gör att det är ganska snabbt, om den är här och sen så är det 3 pixlar kvar och den flyttar 10, då blir den ju 7 mindre. Det är okej att värdet får bli mindre. Men den får inte målas ut utanför.
Så att om vi får ett värde som är mindre än 0, x måste ju kunna bli mindre än 0, annars kommer den här if-satsen aldrig utlösas. Men när den blir mindre, så från 3 minus 10, då är vi ute på minus 7. Ja, är det minus 7, då nappar vi här i den här if-satsen. Men då är det första vi gör innan vi ritar ut här sen, det är att vi sätter x till 0 och sen så sätter om, ja, denna, men att x sätts till 0, då innebär det att i utritningen här så kommer bollen inte ritas ut här, utan den kommer ritas ut exakt här. Så att grafiskt sett kommer bollen aldrig utanför, men i vår variabel x så blir den mindre. Och det som sker bakom, så är det ju väldigt många alltså program och så, att det händer att man kan ha alltså saker som inte bör synas på skärmen. Men man måste ju justera så att det ser bra ut för användaren hela tiden. Ja, sen får man väl knyta ihop det här. Nu kanske det är lättare. Har man alltså tuggat sig igenom och förstått det här, så sen skulle man kunna tänka sig att man benar upp det här genom att gå bakvägen. Man får ju börja läsa koden underifrån om man vill. Och om man i alla fall kommer ihåg av trådning att metoden run. Ska vi ta det en gång till? Ska du prova? Vad heter du förresten? Cecilia. Vad var run-metoden nu då? Absolut. Ja, men börja med det. Alltså att det är run-metoden, det är den som kör, det är den som gör jobbet i tråden. För att de andra, vad är det sen? Varför funkar den här koden ovanför? Hur kommer den in i bilden? Om man tittar här. Nej, det här är nog kanske den marigaste uppgiften.
Du anropar väl den här?
Jo, här är bara metodanrop. Bra. Alltså allt som är emot metoden draw, det görs ju genom ett metodanrop. Och sen då är det en for-loop som gör att man alltså ska se till att göra det 1000 gånger. Om man ska försöka förklara det här med try and catch. Varför är det här överhuvudtaget inne i en try and catch-klausul? Anna? Varför har man satt ut try and catch? Vad är det som kräver try and catch? Nej, inte så lätt. Suleiman. Varför, eller om man går bakvägen, då är det så här, interrupted exception. När kan det kastas? Ja, och om man tittar på det som görs i try, vad i try är det som kan gå fel? Får, det fick vi ju skriva jätteofta på P1. Du behöver inte ha. Ja, men vad är det, Rickard? Vad är det mer konkret som? Bra. Då kan man ju beskriva lite grann att det är sleep-metoden. Den som gör att tråden sover. För att tråden måste sövas ner. Fem. Vad är det fem av, Chris?
Nej.
Ja, Chris, du var här i morse. Vad är fem? Femman i sleep. Vad är det för någonting?
5 millisekunder,
visst. Om inte tråden kan sova 5 millisekunder, då kastas det här undantaget. Och ja, då har jag nästan avslöjat. Det här är också en del av frågan. Vad bör man skriva ut här i felmeddelandet? Ismar. Poja, vad är det som har gått snett? Jo, här nere att en del av frågan, de här frågetecknen här, ska man ju ersätta med en, vad är en lämplig felutskrift?
Ja, det ska vara i 2.
Ja. Det var en bra, Ricka, vad är en bra felutskrift?
E.get-message.
Men även att man kan skriva någonting att problem i med tråden och e.getMessage. Men att man ska förstå att det här är kopplat till sleep. Och det är därför som det kastas ett undantag där. Ja, det här är nog... Eller vad säger du?
En fråga om den här uppgiften.
det är draw på tre ställen. Varför har man en draw-metod och sen ritar man den då i move?
Att man ritar?
Det ritas två gånger i move-metoden. Och sen ritas den ju, och sen finns det en metod som heter draw också.
Ja, man kan göra på lite olika sätt. Men varför ritar man flera gånger för egentligen?
Ja, men det är för att rita över den gamla.
Ja.
Det kan jag förstå. Men det finns ju också en draw. Det ritas ju en gång efter move. Men sen ritas den en gång i draw. Varför finns det båda?
Ska se här vad vi har. Det är... I run-metoden anropar man ju draw i try-klausulen. Det är ju ena gången. Men sen, vad sa du? Man anropar draw...
Först.
Två gånger.
Ja, det är två gånger i move. Jag antar för att rita över den gamla och sen rita den nya.
Ja.
Men i draw så ritas den ju upp en gång också. Det betyder att för varje loop så ritas den... nej, jag upptäckte nu vad det var. Draw ligger inte i loopen, så draw är bara för att rita ut den första gången.
Mm. Ja, visst.
Det var det jag missade.
Visst. Bra, du svarar på frågan. Jättebra. Ja, visst. Men att, om man tycker att den här koden är lite kryptisk och därför är det här en svår, eller alltså den är kort, den är väldigt exakt. Det är en van lite äldre generationens programmerare som har skrivit den med väldigt korta variabelnamn och ja, det där är nog den svåraste frågan.
Den
är på 9 poäng. Men naturligtvis så ska man inte ta den här känslan, och det här verkar helt hopplöst, jag vill inte se det här, jag går vidare. Eller också kan man ju spara den. En grej, man behöver ju inte göra tentafrågorna i ordning om man inte vill. Det är ju valfritt där också. Men... efter den här då så kommer väl en fråga som är... Det här är nästa föreläsning, så att jag kan ju förklara den själv. Men den här är ju betydligt enklare. Om ni kommer... Här är motivation, varför ska ni komma hit på tisdag? Jo, det här kommer jag förklara så att den här blir jättelätt sen. Men om vi tar det här nu så kan man säga att skillnaden att byte och karlströmmar, det är ju också en lite konstruktionsmiss i Java, att man har dubblerat strömmar. Mycket i Java är strömmar. En grundtanke med språket Java är att allting är strömmar. Från ett program ut till en skrivare, det är en ström av tecken. Från en process till en annan process, om man ska bygga en chatt, det är en ström av, ja, det kan vara ström av olika saker. Från tangentbordet när man skriver in till ett program, det är också en ström. Det är system in. Från processen ut till skärmen, det är system out. Det är också en ström. Men det som gör att det här är ganska med byte och char och Göran, intelligenta gissningar, kan man göra det här? Vad skulle man, när man tittar på orden här, byte och char, säger det någonting sedan tidigare?
Char är ju skrivtecken, byte är väl siffror.
Ja.
Bara binära
siffror. Ja.
Eller det är bit.
Visst, det, ja, så visst. Och då är det, om man tittar på bitar, så är det så att en byte är 8 bitar, precis som det är i, om man tar bort hela Java också. Och att char, det är det som är lite speciellt i Java, att en char är 16 bitar. Till skillnad från i ASCII-tabellen. Det är därför som är 8 bitar, finns både 7 och 8 bitar. Så det är därför man kan skriva alla kinesiska tecken i Java. Därför att man har 16 bitar för en char. Men det är också förklaringen varför man skrev om att så här har man ju gjort sedan länge och gör fortfarande. Att de här strömmarna sker med bytes. Man skickar 8 bitar i taget, att klunkarna är bytes. Medan i karlströmmar så är det 16 bitar åt gången. Då kan man ju utveckla det här sen och berätta om att det finns liksom olika typer av familjer, strömmar. Men att, och vad de heter då. Att, men det kan vi spara till, kommer ni hit på tisdag så får ni den informationen. Men den grundläggande skillnaden är att det här var, så här var det från början i Java, att man körde med byteströmmar, 8 bitar i stöten, medan karlströmmarna har 16 bitar. Och det är väl bra mycket enklare att svara på än
fråga 9 ändå. Eller vad säger du, Göran?
Det är som före, så liksom.
Förlåt att...
Strunta.
Ja. Och det som kommer nu, föreläsningsexemplet. Jag kan väl ladda lite grann för på tisdag. Vad är det för roliga saker vi ska göra på tisdag? Jo, vi ska titta just på strömmar. Och samma här som att fråga 9 var fortsättningen på fråga 7 och fråga 8, så är väl fråga 10 här om byte och kärrströmmar. Det är att, har ni förstått ändå grundläggande idén här, att det finns olika typer av strömmar. Sen går vi vidare på fråga 11 och tittar på förklara uppbyggnaden av följande föreläsningsexempel. Och nu ligger ju kanske tentagenomgången lite för tidigt här, så därför kan jag väl ta och berätta vad den här koden gör här. Och vi ser det som en, både en bra grej inför tentan, men även en liten uppmjukning inför vad vi ska göra på tisdag. Till skillnad från när man håller på med trådar, då var det inbyggt i java.lang. När vi håller på med strömmar, då är det java.io. Det är i det klassbiblioteket som det ligger strömmar. Ett litet exempel som är körbart därför att vi har klassen main, och i klassen main här så har vi en printwriter. Och när man har tittat lite mer på de olika strömfamiljerna, vet man att en printwriter, den tillhör de som använder 16 bitar strömmar när den skriver. Den heter då pout. Det är lite arv efter från C++ att de heter saker med out. Men det är ju då att det ska vara en utström. Man sätter den till noll. Den är nollställd här först. Men sen, inom den här try-klausulen, så är det så att jag skapar en new printwriter. Och det är ju därför att jag vill skriva. Och det man ska förklara här, det är ju att den här printwritern, det är ju med en file output stream. Att jag ska ha en utström, jag ska skriva till fil. Jag skriver med min printwriter. Och det här sättet att man lägger in en file output stream in i en printwriter, det är det som kallas för the decorator pattern. Om man pratar om programmeringsmönster. Att man som inparameter till en printwriter skickar in en file output stream. För att vi ska skriva till en fil, och vi dekorerar det med att det ska göras genom en printwriter. Parametrarna här, det här är ju filnamnet, min.fil. Och att true här, om det är true eller false, det är det som anger skillnaden. Och det här kommer jag gå igenom på detalj på tisdag. Men att den där, det anger skillnaden om man ska skriva över filen med ny information, eller om man ska ha append mode, att man ska lägga till sist i filen med ny information. Varför det här måste ske i en try-catch-klausul, det är därför att det här file not found exception. Om den här, min.fil, om någon ondsint elak typ har varit och tagit bort den här, ja, då kan den ju inte hitta den. Då är det file not found exception. Då måste vi skriva ett felmeddelande. Angiven fil kunde inte öppnas. Och system exit 0, det är precis som på vår allra första hello world. Att det betyder att lägg ner verksamheten, vi stänger programmet. Och att sen använder vi då med det är därför den här är deklarerad utanför try-klausulen, så att vi fortfarande kan använda payout här nere. Och nu ska vi testa den här första systemoutprintln, utskrift från F8 exempel 2. Var kommer den utskriften att ske någonstans? Här är det öppet för intelligenta gissningar. Eller det här vet ni sedan tidigare.
Dosrutan,
va? Ja, exakt. Om man har dosruta eller om man har kommandofönster på någon annan plattform. Men det är alltså i prompten, i kommandofönstret, i dosfönstret. Men om man kör payoutprintln, och här kanske man den intelligenta gissningen att om man öppnar en printwriter för en file output stream och skriver då samma sak, var kommer det hamna någonstans? Babak, det kan man gissa, va?
Absolut.
Ja.
Det kommer hamna i...
Nej, så att jag skulle veta
det. Hör här. Robert, du har inte fått några frågor, du har suttit där.
Nej, jag fastnade på frågor.
Ja. Okej. Okay.
Det hamnar väl i filen?
Ja visst, jättebra. Så att här skriver man ut i kommandofönstret och här skriver man samma sak till fil. Och sen så skriver man, eller förlåt, sen stänger man, payout close. Så stänger man ner sin printwriter. Och sen är det slut. Den här tror jag att ni känns tuffare. Fråga 9 tror jag är svår. Oavsett. Men den här är ju betydligt lättare. Det är bara att vi inte har haft föreläsningen än. Och det finns ju även ett kapitel i Java direkt med Swing som handlar mycket om strömmar. Som kanske är ett av de snårigaste kapitlen. Men den här frågan kommer också, ja, bästa tipset är att gör klar uppgift C, för där kommer ni skriva till fil. Och den här frågan kommer upplevas som jättesnäll när ni är klara med uppgift C. Ja, en person gick hem nu, men vågar jag ta en fråga till? Vi får se. Ja, det vågar vi, för att det får ni säga ifrån, men det här är väl inte svårt, Therese. Förklara skillnaden mellan begreppen server och klient. Det känns, är inte det 3 gratispoäng bara?
Är det?
Ja, jag vet inte, det var en fråga mer än påstående.
Server är väl serverklienten eller något annat?
Lite kort svar, men det är svårt att säga att det var fel. Utveckla en aning till. Men det är inte så lätt att säga. Hur ska man uttrycka skillnaden mellan klient och server? Det man alltid kan göra är att man exemplifierar. Michel, det här hade ni mycket av när du gick kursen. Ja. Det är också helt rätt. Men man lite mer då? Poja, eller Erik, vad är det, vad gör?
L-server har ju massa information och klient använder man
själv. Där är bättre, information. Och den har information och den har även tjänster. Så man kan säga att servern, och det är därför man har ju försökt hitta på svenska benämningar på server. Det KTHs språknämnd försökte med, det var filhanterare. Men det blev ju platt fall därför att alla trodde att det var filhanteraren i Windows som man syftade på. Så nu heter det ju en server för flera servrar på svenska. Och en klient flera klienter. Vad servrarna tillhandahåller, det är ju information och tjänster. Och att en server som kan tillhandahålla flera typer av tjänster och väldigt mycket information. Och det är klienterna, de är ju som, om man tänker att klient betyder kund. Det är de som ska betjänas, det är de som använder tjänsterna. Och då kan man ju exemplifiera med att en webbserver, att klienten är en webbläsare. Om man har Firefox och skriver in en adress via HTTP-protokollet, då vill man ju ha en HTTP-tjänst från servern. Och det som kommer tillbaka i form av ett XHTML-dokument, det får man ju från servern och det är klienten som tolkar det. Den tycker jag är ganska snäll. Jag tyckte den var så snäll så jag funderade att ta bort den, men jag kanske ska ha den något år till. Det här kommer ju Micke och Johan ta upp på den sista föreläsningen. Men, och det står väl beskrivet i boken också. Vi kan väl kolla bara när ni ändå hör så många. Vad är en Apache Tomcat? Är det någon som har använt en sån sak? Och kan förklara vad det är för någonting. Är du som heter Ninos?
Ja.
Har du använt en sån?
Ja, jag installerade för uppgift det.
Ja, berätta då.
Ja, det är väl en server.
Ja,
erbjuder tjänster.
Och den är, det som är lite speciellt, för det finns ju en allmän Apache server som kan mer än vad Apache Tomcat kan. Men en specialitet med Apache Tomcat, det är att den kan köra servlets. Så att det är bara vad man kallar en, eller det är både en servlet container, någonting som kan köra servlets, men det är även en komplett webbserver. Och ja, fortsätt Ninos, varför kan man säga att den använder sig av HTTP-protokollet?
Den erbjuder den tjänsten att man kan visa upp hemsidor.
Exakt.
Det är server alltså. Den erbjuder samma tjänster.
Så att det här är också en sån här fortsättningsfråga, att det är vid, grundbegreppet finns i fråga 12, skillnaden mellan relationen mellan server och klient. Och sen kommer ju en exemplifiering att om man från en webbläsare ropar på Apache Tomcat via HTTP-protokollet, så får man ju tillbaka någonting via det protokollet. Det som är svårt kanske är med portnummer. Och varför är det lite klurigt för då?
För den använder väl 8080 standard.
Ja. 80. Och det är ju därför att man kan ju ha flera webbservrar på samma dator. Och det som är, det är speciellt för Tomcat att 8080. Men om man tittar på HTTP-protokollet, vad är standardporten för det? Akis. 80, ja. Men Tomcat är ju konfigurerad för 8080. Medans HTTP då är, det standardvärdet är 80 där. Ja, det är svaret på den frågan. Och, eller vad säger du? Vill man tillägga någonting? Var det svårt? Vi kan höra lite grann med Ninos. Hur långt har, var det svårt att komma igång med uppgift D? Om vi ska ge lite reklam för att det är, eller jag säger så här, det är inte förbjudet att göra de frivilliga uppgifterna. Var det svårt att få igång sin Tomcat?
Nej, det var inte speciellt svårt att få igång den. Men man kan ju ändra den till 80 så att man slipper skriva in 80-80 varje gång man ska anropa.
Ja.
Servern eller sidan eller vad det man ska anropa.
Och grejen är väl då att om man har, man kan tänka sig att om man jobbar som servlet-programmerare, så kan man tänka sig att man har sin Tomcat på sin egen dator här där man testkör sina produkter. Och då kan man ju göra det under 8080. Men sen om man lägger ut, man är färdig sen på en riktig server, då ska man ju inte ha 8080. För det är, alla upplever det som väldigt knöligt att skriva in just det 8080. Har du börjat knåpa på din servlet också?
Ja, jag har klart med servlet.
Ser man på? Det var bra gjort. Då kanske vi ska låta dig ta nästa. Nu får man straffet på en gång här. Nej, men alltså, det här finns ju beskrivet i boken. Nu håller jag mitt löfte. Jag kommer ju lugna ner den här delen. Men det finns ju fortfarande, det kommer fortfarande komma frågor på vad en servlet är. Och är den här frågan lätt eller svår? Vi testar med Ninos. Kan du förklara den här koden så kommer du få applåder och sen får vi ta helg här i lugn och ro. Nej, men prova. Jag hjälper om du fastnar.
Ja, jag läste bara lite snabbt så jag kommer inte kunna förklara allt.
Nej, men ta några grejer.
Men, du startar ju en klass som är över protokollet, eller vad ska man säga? Klassen då.
Jag kan hoppa in och hjälpa lite grann. Det finns olika typer av servlets. Men det är väldigt ofta HTTP-servlet som man använder. Att man jobbar med HTTP-protokollet. Och då måste servleten ärva av HTTP-servlet. För att om du går vidare sen. Vad finns det för någonting som kommer från just HTTP-servlet? Varför måste det importeras? Är det för att kunna använda PrintWriter?
Nej, men du vill ju hämta a request och a response.
Exakt.
Du skulle kunna skicka och ta emot.
Jättebra.
HTTP-protokollen. Så att du kan ju läsa och visa.
Vad gör vi här egentligen då?
Sen hämtar du protokollet där. Request get protocol.
Ja.
Skapar en protokoll.
Varför vill man kolla en sån sak då på protokollet?
Du skulle kunna visa upp sidan.
Ja, men det kan även vara så att man vill kolla vad är det för version av HTTP? Är det 1.0 eller 1.1 till exempel? Men fortsätt, nästa då. Set content type. Vad gör man då?
Du bestämmer ut vad är det för något som ska skrivas.
Ja.
Det är HTML i så fall, i det här fallet.
Det är ju alltså, nu är vi i en servlet. Nu är vi på serversidan och nu skickar vi information till klienten. Så att set content type med text HTML, det betyder att vi berättar för webbläsaren att det är text som kommer. Du ska ta emot text och det är i typen av HTML. Och hur hänger det ihop med resten här? Varför ska man skicka den informationen? Det är en dum fråga på enkelt svar. Men det är ju därför att det är ju HTML-taggar som kommer här. Och resten är då att den här printwriter för att skriva, då använder jag response, den referensvariabeln då av HTTP servlet response. Och i den här klient, så nu är vi inne, nu fördjupar vi oss verkligen i det här med klient och server. Så är det ju så att klientens förfrågan, det är en request, och serverns svar, det är en response. Så att här använder vi alltså response för att vi ska svara till webbläsaren. Och vi svarar med att det kommer text HTML, och även för svaret så hämtar vi getWriter, så vi får en sån här printwriter. Och det betyder att vi får en utkanal, vi får en ström ut till webbläsaren där vi ska skriva alltså det vi har specificerat här, text HTML. Och sen är det precis lika enkelt som att skriva med systemoutprintln eller systemoutprint, båda finns ju. Och så skriver vi, och sen är det bara HTML. Kan vi lämna över till Morra? Vad kommer här?
Nej.
För att då är det ju liksom inte så mycket med Apache eller med serverprogrammering, utan resten är bara en liten extra koll. Har ni förstått med HTML? Berätta om det. Hur kommer det formera sig? Det är en väldigt enkel HTML-fil, eller hur?
Mm. Först kommer du ha där uppe kommer det stå ITKP2, alltså på fönstret.
Ja.
Sen i kroppen kommer du ha rubrik, det står anropa via. Och så har du protokoll är. Så vet vi inte vad protokoll är nu.
Nej, det beror på vad man får in här genom, men det är väl okej om ni kopplar ihop till att det här request get protocol, att det protokoll som används kommer ju skrivas ut här. Mm. Och sen stänger man bara body HTML, så det är inget mer att bråka om. Ja, det som är en grej som är lätt att glömma här, det vet jag sen, jag har ju rättat tentor, det är att för det som Morris svarar på, det är hur blir utskriften från följande servlet och varför. Men nästa fråga, hur bör denna servlet anropas från ett XHTML-dokument? Det är väl kapitel 7 i kursboken, hur man skriver de här formulären. Men vad är svaret där? Det kanske är nog det svåraste på den här frågan. Resten är väl ganska lätt. Har du anropat den också? Det kan man ju göra automatiskt genom att bara skriva i söksträngen. Har du byggt ett sådant här XHTML-formulär för att anropa den?
Ja, jag gjorde en liten fuling där. Jag bara länkar den. En direkt länk till den.
Ja.
Kanske inte det kommer bli godkänt. Jag skapade en XHTML-fil som jag länkar till servern.
Det kan jag väl tänka mig.
Jag skrev ingen formulär alltså.
Nej. Det kan vi fundera på senare. Jag har inga större. Nej, men det jag tycker det är kul att du gör uppgiften, och jag kommer nog inte underkänna det. Men om du tänker till här, vad är det för skillnad? Hur bör den anropa? Vad finns det för olika sätt att anropa en servlet? Nu har vi verkligen nått kursen, så ni som är oroliga nu, nu har vi liksom från första början här på kursen. Nu har vi verkligen med den här frågan nått nästan ända fram till kursslutet, och ni har ju alltså tid kvar på er. Men på vilka två olika sätt kan man anropa en servlet?
Get via formulär då.
Ja, så att i och med att det är do get här, så är det via get-metoden och inte post den ska anropas. Ja, svårare än så här blir det inte. Men det blir inte så mycket lättare heller. Och vi tackar för att ni lyssnade här. Men jag kan ju stanna